Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till Toppenjakts podd. Idag med mig, Lars Li Pettersson, och med Lex. Hej Lex!
Anna, hej!
Hur är läget?
Det är bra, det är svinbra. Det är rätt gött att vara hemma igen.
Kul! Vi har varit borta på lite äventyr.
Ja, precis. Det får vi prata om, men hur mår du?
Jag mår jättebra och jag är tillbaka i podden. Det var ju ganska många avsnitt sedan jag var med i podden och det är en del som har frågat vart jag tagit vägen. Men nu har jag comeback och jag gör stor comeback och försöker moderera den här podcasten också idag.
Oh yeah, jag säger som LL Cool J, don't call it a comeback. Men det är härligt att du är med. Kör
ja,
du.
Det känns svinhärligt. Det var länge sedan vi poddade och framförallt du och jag.
Ja, verkligen. Det blir kul. Vi har ju lite att prata om, eller
hur? Ja, verkligen. Och vi kommer väl prata ganska mycket, gissar jag, om våran vildrensjaktturné som vi var på.
Ja, och till och med, alltså för mig var det ju både björn och vildren, eller för flera av oss var det, men kanske inte just för dig, din stackare.
Mm. Ni börjar ju med björnjakten starkt där också, med Rasmus.
Värmde upp, kan man säga.
Ja. I finvädret.
Ja.
Och sen åkte ju du direkt till Norge. Och även Lex. Och, eller Lex, ja, det är du. Även Jens och Kalle.
Ja, precis. Det var ju tre av oss. Ja, stämmer bra. Och Lill-Oves tå hänger nu med också.
Och Lill-Oves tå. Och sen, bara för att gå händelserna lite förväg, så efter Norge och renjakten så åkte Kalle och Jens och jagade älg.
Det gjorde de.
Idag är de på hemmaplan.
Stämmer bra. Jag träffade Lill-Ove idag senast. Han såg faktiskt stark ut.
Ja, han gjorde det. Frågan som alla undrar sig på hela internet är ju status på Lill-Oves tånagar.
Mm. Det är jag ju rätt person att fråga. Nej, men sanningen där är väl att han har ju bara gått jävligt mycket och den var smårisig innan. Det får han får fixa en uppföljning där åt folk.
Alltså jag kan ju summera lite. Jag var ju faktiskt med live när den åkte av. Det var, jag tror det var andra dagen på fjället då, när vi stannade med den där kojan. Då satt han utanför och skulle byta sockar och den där tån har ju varit trött ända sedan multisporttävlingen.
Ja,
för
exakt.
Väldigt, väldigt många år sedan. Men nu var den så trött som att liksom, den satt lite för hårt fast egentligen kring liksom, vad det nu sitter i kring en nagel. Så till och med så att Lill-Ove grimaserade lite när han fick med lite mer våld än tänkt bryta bort sista biten för att få bort den. Men det hade ju inte kunna gå att ha kvar den stora tånageln som hängande i en flärp där.
Nej. Men, och det, för alla så det är alltså så här att Lill-Ove tillsammans med Kalle och två andra starka, de tog sig för egen maskin från Stockholm till Åbo för några år sedan och så har den varit lite sliten, precis som Lars säger, sedan dess. Och det som hände nu var att den sakta blev värre och värre, och de som följer på Instagram, de har ju kunnat följa den av Lill-Oves tås resa helt enkelt.
Det kanske får en eget konto.
Precis.
vissa så här, hundar och katter har ju som ett eget konto. Det är nästan så att Lilloves tånagel får ett eget konto som man kan följa updaten.
Ja, tänkte den comebacken alltså. Oj, oj, oj. Ja.
för nu är det lite som att vänta barn. Nu är man ju väldigt spänd och nyfiken på vad som kommer att, om det kommer någonting nytt där.
Ja, vi får väl se.
Mm. Vi får hålla alla följare uppdaterade där.
Mm. Absolut. Men nu ska vi prata mer om oss, va?
Om oss och om ren. Och en vanligt förekommande fråga som vi har fått, vilket kanske är fullt naturligt, det är ju frågan, hur skiljer man på en tamren och en vildren? Vad skulle du säga, Alex?
Oh! om den går mitt i vägen och inte vill flytta på sig, då har den en ledtråd, tänker jag. Jag har också fått den frågan och jag blev lite så här ställd första gången, men eftersom att när man väl är på fjället så är det liksom ingen fråga. De har inte någon vidare bekymmer med att det går in tamren där i någon större utsträckning och... de är jagare helt enkelt, man behöver inte tänka på det, de är vilda, men tamren är märkta i min värld, och det var det jag svarade i alla fall.
Ja, just det, precis. Jag skulle nog säga så här, om man bortser från att den är märkt i örat eller sprayad blå på röven och halsband, så skulle jag nästan säga att man märker skillnaden på att den beter sig faktiskt som ett vilt djur. Jättevarsk, jätteskygg. Och liksom den här naturliga, majestätiska, starka formen på den. När man får se dem på nära håll på ett fältvilt, då ser man liksom, åh jäklar vad liksom muskulöst, kompakt vilt djur. Vilket jag inte, man tycker se på en tamren. Den är som lite mer så här, ja, slapp.
Ja, de går inte och de blir inte en grad spändare för att man är i närheten direkt. Nej, det är sant. Och det är ju kul att säga det, för det är ändå, det blir nästan så jag känner mig lite så här, vad fan, sen känner mig lite förminskad när jag fick frågan från flera håll, som att det är att vi har sprungit runt och jagat djur som är liksom utställda åt oss typ i fjäll. Och det var ju inte känslan riktigt.
Det kan vi ju båda svara, det är absolut inte den känslan. Att de är utställda på ett fjäll. För vildrensjakt, för den som inte vet om det, så går det ut på att man går och går och går och går och går. Det går ut på. Sen en jätteviktig grej som vi fick erfara, det var ju det här med vinden. Det är ju viktigt i all jakt givetvis. Men just på ett fjäll, eftersom det finns ju inget träd. Vinden snor ju inte runt eller liksom, kommer lite här och där. Utan ligger vinden på länge som gjorde för oss, på nordanvind, då går ju djuren mot vinden. Och då kan de ju gå 3 nationalparker bort.
Precis. Ja, precis. Man får vara, om man är en duktig renjägare, så är man duktig på deras beteende helt enkelt. Och för mig, det är svårt att leta igenom de här 30 000 hektaren till fots i fjäll, bara för att man, på rena gissningar.
Ja, alltså någon som vet vad det går ut på, mannen som kan lista ut rena, tänkte säga, det var ju våran guide, Jakob. Han var ju, jag har varit jätteimponerad av han. Han var ju superhärlig, ödmjuk, hade humor, fattade allt, och så var han bara en maskin och en renfinnare.
Det som en sån här sak som jag tog med mig från honom var från första dagen, att man förstod ju på att han skulle vara duktig, eftersom han har ju växt upp och jagat hela sitt liv i de här fjällen, så det var väl, det kunde man gissa. Men att tidigt så, eftersom det var en söndag, var det, ja, det var mycket folk i alla fall som var uppe på fjället, och tänkte man så här, fan, de där måste vi runda, vi måste ju bort från alla, vi måste ju gå längst och så här. Det var ju min spontana känsla, men han tog ändå kontakt med dem vi gick förbi och sånt, och då kunde han ju förhöra sig och få lite intel, och då visade det sig att en del av hans gissningar inte riktigt nödvändigtvis stämde, utan att då var det minst någon vi pratade med ett tag och sånt, som hade sett ren i ett annat område än vad han trodde dagen innan och så vidare. Så det var ju just det här vad ska man säga, sociala delen i det också, som han lyfte fram för mig, som jag tyckte var Det var nice.
Det var superhärligt.
Det kändes fräscht.
Det kändes så härligt också på de här stora vidderna. Och så mötte man ett par, i det här fallet ett norskt par eller någonting. Och så stannar man och surrar lite och drack lite kaffe och sånt där. Och det var sån himla härlig gemenskap på fjället.
Ja, men precis. Ja. Särskilt eftersom vi hade en med oss som pratade norska. Mm. Förmodligen. Det skämtar ju själv om att säga, ja men det är ändå, de pratar ju ändå med mig liksom.
Fast även om vi trodde att vi skulle gå längs och så träffade vi andra och fick lite information, så slutade ju ändå den dagen med att vi gick längst.
Ja, definitivt.
Efter den intellen så bytte vi och siktade ju på 3 fjälltoppar bort och dit gick vi.
Ja. Det är sant, det är sant. Men det var ju jäkligt härligt. Ska vi ta lite mer hur utifrån vår lilla erfarenhet i regel bedriver renjakt, tänker du?
Ja, men vi kan väl ta basics först, som inte är super basic just vad det gäller ren. Vi hade 3 licenser hade vi, och då hade vi en bock, kallas det, va? Rätta mig om jag fel.
Mm. Ja, på norska. På svenska tjur.
Eller kapital. Ja, på norska bock i alla fall. Och så hade vi ju en kalv. Och så hade vi ju en simla. Ordet simla som vi har haft lite kul åt.
Ja, simla.
Simla.
Om man kastar en ren i vattnet och så blir det en simla då. Om den simmar.
Precis.
Kalles skämt.
Och det är ju 3 olika djur. Men sen, så för att krydda till det lite extra, så alla renar har ju horn, vilket gör det också svårare om det är en flock till exempel, som vi faktiskt lyckas hitta på någon flock, så är ju alla djur hornbärande.
Ja.
Och just det, ytterligare en dimension, stor bock och liten bock.
Just det. Och där fanns det också dimensioner.
Ni som nu är mer erfaren än mig och jagar kronhjort och dov och sånt där, det är väl lite samma sak där, va?
Ja, precis. Det kan vara lite olika. För det på liten och stor, det var ju att man tittar på hur många spetsar det är i topp på kronan. Precis. Alltså på hornen. Och då fanns det ju någon så här biregel där, att om det bara är 2 stycken på ena sidan, då kan det vara 70-11 stycken på andra sidan. Och så kommer den ju vara asmaffig, men den kommer fortfarande gå som en liten bock. Men det vanliga var väl att det var max 3 i topp på varje sida i kronan. På en
liten
bock.
Så vill jag också minnas. Vi har ju dokumenterat allt här och fått, så vi har ju facit inspelat om vi behöver uppdatera oss.
Och jag känner en som klipper det också.
Ja, du gör det, va? Ja. Det är typ 2 terabyte data. Men det datat ser helt magiskt ut, och hela den här resans trip kommer ju gå ut på att vi ska släppa en mäktig film, så det blir ju superroligt.
Yes.
Så jag jagade ju inte någonting på fjället, jag jagade bara med kameran, så buret runt på en kamera är ju i 3 dagar som har vägt 5 kilo, så lite trött i biceps måste jag säga.
Den blev ju större för varje dag, det såg jag ju.
Ja, men eller hur, vi spred den där?
Ja, och den var stor innan.
Ja, det var den inte, men det blev lite större i alla fall. Våran kompis James pappa, nu får du det kanske var du som berättade det här, Lex, eller det var någon i gänget i alla fall.
Mm.
Han är ju från Wales, eller norra Wales kan man väl säga, där det är som mäktiga fjäll eller berg.
Just det.
Och hans pappa har väl sagt att liksom James och hans kompisar är fit. Men han har ju också sagt, but are they mountain fit?
Exakt. Det där är en klassiker i de kretsarna, ja.
Och där skulle jag väl ändå stoppa våran guide Jakob i det facket. Mountain fit-facket.
Herrejävla, karjäveln. Han berättade ju sista dagen där, då har han ju gått 40 mil på 11 dagar,
ja,
i fjällen.
Ja.
Alltså han kunde ju lika gärna ha gått från sin by fast till Oslo, men då hade det varit mycket enklare, för då hade det varit platt. Nu, jag ska gissa att vi gick ju, ja men vi gick ju minst 12-1500 höjdmeter första dagen. Uh-huh. Så säg att han har gått 40 mil med kanske 1000-1500 höjdmeter varje dag. Mm. Och det var ju inget jävla pipande på honom det.
Nej, alltså. Nej. Alltså, och Karn var ju Vad ska han varit? Frågar du hur gammal han var?
Nej, jag vågar inte. För jag var rädd att han var typ 20 år äldre än jag.
Ja, det är inte omöjligt att han var där.
Ja.
Men om vi nu ska uppdatera Wikipedia, Mountain Fit, så får vi nog klistra in en bild på han.
Mm.
Jag tycker ändå att jag har som ändå gått i fjällen och varit i fjällen hela mitt liv. Och tycker att man är hyfsat bra form. Men inte någonting i jämförelse med han. Jag blev lite sliten i höften och så här.
Ja, men lite. Men du gick också bar. Men jag tänker, man ska inte skrämma någon från det här. För jag vill ju ändå kraftigt tillägga typ, att det var ju en sån, det var ju helt magiskt. Det här var ju, ja. Det var ju en drömjakt för mig. Utan liksom och innan. Det var liksom min uttalade drömjakt. Kanske ända sedan jag hörde talas om det här. Och det motsvarar ju de förväntningarna och sånt. Men man ska ju också veta att man måste ju inte... Alltså det är ju vissa som bara går upp på en topp och så sitter de där och dricker ur en stor kaffetermos liksom. Och så vandrar de ju runt de här renarna och rör sig. Så sitter man på rätt ställe så kommer de ju också. Så man måste ju inte kämpa så. Det kan man väl ändå få erkänna.
Liksom. Ja, men så var det. Och det summerade ju guiden också. Att det är ju som all jakt, det beror på förhållandena. Vart djuren är, vart de går liksom. Sen ökar ju guiden oddsen till att man sitter rätt eller går rätt eller står rätt, givetvis. Men han har ju haft ut jätteungt folk, jättegammalt folk, och några har gått några hundra meter, en kilometer, och vissa har gått liksom i 3 dagar.
Ja.
Jo, då kan vi, när vi ändå är i Norge, så måste vi ju också passa på att diskutera norsk lunch.
Ja, fasen. Alltså, de är ju bra på mycket, men de vet ju inte vad lunch är, de här rackarna. Alltså,
De är inte stark på lunch.
Nej, de är mountain fit, men inte starka på lunch.
Jag fattar inte hur de blir mountain fit på att inte äta lunch. Nej, eller så är det vi som är väldigt känsliga.
Jag kommer sista dagen, då var det ju jäkligt sent. Alltså då började vi tidigt på morgonen och vi jagade ganska hårt. Vi tog mycket sträckor, alltså mycket höjd och mycket, många meter om man säger så. Och det var ju en väldigt lyckad dag, så det var ju inget att gnälla om. Men man var ju hemma, jag tror att vi var hemma i kojan vid 00:30 och då slog det mig att vi kanske borde äta någonting nu. Vässa 00:30 på natten.
Sista dagen, då var jag vaken 23,5 timme. Vi klev upp 05 ringde du. Och då käkade vi lite frukost i stugan. Och sen var vi på fjället hela dagen. Och sen, jag kommer inte ihåg, vi åt väl någon sån här lefse eller en torr mackbit eller vad vi åt. Tre, jag kommer inte ihåg det.
Norsk lunch.
Och så åt vi en liten baconbit någonstans. Just det, vi satt ju upp i dimman i regnet där och käkade lite.
Mm.
Du och jag hade ju ändå jagat då i 2 dagar och insett att norsk lunch är norsk lunch. Så vi hade ju ändå tagit med oss frystorkad mat.
Ja, det är sant. Det är sant. Där fick vi oss lite grann. Ja, men de är för risiga på det. Norrmän som lyssnar på det här, alltså skärp er.
Ja, eller så får vi skärpa oss. Men vi förstår inte. Vi frågar för att vi inte förstår.
Ja, precis. Jag kommer också skärpa mig, det lovar jag. Men så kan vi inte berätta lite mer hur det gick? För det känns som att vi pratar lite kring det nu och det är ju skithärligt. Men jag tänker att vi måste ju berätta om att ni behöver inte drömma mer om renjakt, för renarna är slut.
Precis. Det vi måste ju absolut, vi kan inte gå som katter runt het gröt, heter det så. Berätta Lex, du hade ju ändå licens.
Ja, från början till slut så gick det till så här att Pang Anders i sitt, liksom, sitt altruistiska bästa jag och inte skulle vara med. Han arrangerar ju en väldigt, väldigt sportslig, renhårig lottning. Den var ju helt bulletproof. Och den hade jag flaxen att vinna. Och då betydde det att jag fick välja djur först. Vi visste då att vi hade de här 3 licenserna på kalv, simla och bock på norska. Och jag tog ju bock liksom, alltså stor bock. Det var ju skitenkelt val, men jag rättfärdigade också med att jag hade ju den möjligheten att jag kunde stanna kvar en dag extra och jaga. De andra var ju tvungna att åka på älgjakt och släppa.
Mm,
alltså,
mm.
Så det kunde i alla fall rättfärga mitt ganska enkelt egoistiska val.
Ja.
Och sen föll då nästa, alltså Simlan, hondjuret, föll på Lillove och kalven föll på Kalle.
Mm.
Så gick det till. Och de fick vi skjutit. Och jag skulle också säga att vi fick skjutit dem efter egentligen alla våra förväntningar.
Ja.
Alltså upplevelsen och allt det där. Det är enda egentligen som bröt mot det som jag hade föreställt mig kring renjakt, det var att jag hade ju sett framför mig det här släpandet, och det blev ju släpande på djur och så, men det var ju också, vi hade ju också den otroliga lyxen att ha redan bokat till och med då med en hästtransport, eftersom att vi hade den stora bocken, och det var väl egentligen det enda som bröt av typ mot vad jag hade föreställt mig, för vi drog ju det esset ganska fort ur armen när det låg en stor bock. För det var ju, man kan ju skämta om det innan och sånt, men det hade ju blivit några vänder, och det var ju, vad var det, 2,5 timmar enkel marsch till kojan. Så det hade ju blivit, ja, men då hade jag hållit på i 2 dagar och burit djur, eller kött liksom.
Den stora bocken hade du fått kämpa på gode länge.
Ja. Så, ja, det kändes som att jag vek ner mig, men istället så fick jag ju också råcool upplevelsen med också en till gubbe som jag absolut inte ville fråga hur gammal han var, för jag misstänkte att han var minst 70, och han försökte på riktigt ha ihjäl mig när det var i uppförsbackarna när hans häst skulle ha lite fart.
Alltså jag försökte filma hästen och han i uppförsbacken när vi hade startat.
Ja.
Och springa i sidan och få en snygg, men karn gick, den norska karn farbrorn, gick så sinnessjukt fort.
Ja.
Och det var som att han inte ens var berörd. Han var liksom den coolaste fjällgubben man har någonsin sett.
Och ingen attityd på det, utan vet du, det är bra att ni tar en häst här, för vet jag har burit så det räcker, och det sliter på kroppen minsann, och du som är så ung och stark, bara helvete, fan, såg han inte att jag knappt hängde med eller?
Precis. Ja. Ja, så du berättade ju också ganska tidigt att du var ju att liksom, för att knyta ihop säcken, så såg ju framför dig att stycka ner djur på fjället och packa det tungt i ryggsäcken och sen slita liksom lite hem.
Ja, ja.
Där får väl Jens och Kalle återuppta kanske nästa podd eller någonting. Men de fick ju faktiskt göra det.
Ja, det var en jäkligt häftig upplevelse tyckte jag. Och för mig, vi sa det, man har ju kanske varit med om att slakta eller i alla fall liksom flå och sånt i skogen, men man har aldrig flått på fjället. Nej. Innan. Alltså här, hela inramningen var ju helt, det var så jag skämtade om, man skulle liksom lära sig alvspråk eller något för att verkligen beskriva hela miljön och det. Liksom.
Det var ju som att man nästan trodde att det skulle dyka upp en orch från Sagan om ringen.
Ja.
Ur någon liten hål. Ja. Men Kalle och Jens delade ju i alla fall lite på Instagram stories där, hur less de var på att gå. För att när de hade skjutit sina djur så fick de ju uppleva det att bära djur. Och som citat Jens, så skulle de ju bara gå förbi sjön där när det blåste ju ganska kallt och började bli ganska mörkt.
Ja.
Och han bara, det har så varit Norges längsta sjö, och efter Norges längsta sjö på fjället så vart ju Norges längsta grusväg. Med 45 kilo extra ryggsäcken.
Ja, fy fan, de kämpar på ju de. Det var bra jobbat.
Ja, det är riktigt starkt jobbat.
Ja.
Din bock då? Jag hade ju förmånen och äran och lyckan att få vara med dig, Lex.
Mm.
Och jag vet ju att du sa att vi upptäckte ju din bock. Vi smög ju egentligen på en annan bock.
Ja, just det. Ja.
Som vi hade först missat att spotta, så spottade vi 3 djur och sen såg vi den där bocken och så gick vi mot den. Men liksom som man också sa, guide, man ska alltid kolla varenda håla i raviner och sånt där. Så på väg mot din egentligen tänkta bock, också ganska sent på dagen, så upptäcker vi ju 2 andra bockar uppe i en bäckravin. Vi låg ju väldigt illa till där vi upptäckte dem, både i vind och i visual sight, tänkte jag säga, i sikten.
Just det.
Så vi fick ju gå väldigt lång omväg för att komma rätt i vind och komma på dem där. Och jag vet att du sa till mig då någonting att tankarna från att du har sett kanske din, det är ju liksom din drömbock, och så ser du den till liksom alla tankar som går igenom skallen tills man kommer fram. Berätta lite om den.
Då ska man säga, ja, det var ju magiskt, men det var så jäkla nervöst framför allt.
Ja.
Man, och kanske lite för att ja, men man har två kameramän med sig då. Även om det nu är du och Erik, så ja, men det, ni vart ju svinpepp, om man ska vara ärlig. Ja. Och typ kändes det som för mig tog ut lite segern i förskott. Att så här, fy fan vad det här blev bra då, och så vidare. Och det var ju skithäftigt. Men eftersom att vi gjorde ju kanske det kloka valet att vi drog oss tillbaks och så gjorde en stor kringgående rörelse, om man säger, för att hamna rätt i vind och
en väldigt stor kringgående avstånd. Rörelse.
Ja. Ja, för det var ju svårt skjutavstånd först i rakt sidvind. Även om vi hade ålat över en myr och allt det där liksom. Så
vad kan det ha tagit i tid från att vi låg och gömde oss och såg dem där på 400-500 meter tills att vi låg i läge igen? Det måste ju gått 45 minuter i alla fall, en timme.
Ja, säkert. Jag tror inte 2 kilometer omfattning där i en överdrift. Det tog säkert 45.
Ja, det tror jag säkert. Jävla läbbigt
alltså, och släppa dem med blicken ens var ju skitläbbigt.
Ja, verkligen. Och så sa jag att det är ju så många gånger som man går så här en timme runt och kommer rätt på honom. Och så tittar man där och så bara, helt borta. Och han säger, och då är de som spöken, vilket fick vi också uppleva på flera djur. Att man går och så tänker man, och så helt borta, bara hittar inte igen dem.
Nej. Och så, för så hade vi hade ju ganska mycket så ju.
Väldigt mycket så.
Det är sant. Ja.
Men de här specifika djuren låg ju faktiskt kvar. Det var ju nästan lite så att det irrade till i hjärtat. Först tittade vi upp bakom en kant och då var det där fel kant.
Ja.
Och sen gick vi ju en liten åsstenkant längre fram och så kikade du över och så bara, ja, de är kvar.
Ja. Ja, men det var ju, om man tar det från början, ja, det här som sagt, det var ju lite som om det var min drömjakt, absolut. Jag hade haft tur med lottningen och vi kämpade rätt mycket och till slut vi hittade mycket fel djur och väldigt få djur och lite allt sånt där, och till slut hittade vi rätt och helt plötsligt så typ snubblade vi nästan under ansmyningen på de här två.
Mm.
Och till och med guiden vart ju glad liksom, att så här, shit, det här kommer bli bra liksom.
Ja,
och all den här peppen, och det var ju helt obeskrivligt roligt och läskigt då.
Ja.
Men just framryckningen var så härlig, för det slog mig efteråt att det är ingenting jag riktigt gjort innan, men eftersom vi fick så lång tid till att smyga på den så hann jag ju liksom att fundera över lite mer kring etik och sånt där som man kanske annars mest gör i efterhand. Nu hann jag ju tänka att ja, men den här rackan, han har ju levt ett bra liv och han anar ingenting. Ja, är de kvar nu liksom, då anar de ingenting och jag kommer se till att det blir bra. Alltså, ja,
jag fattar. Alltså,
det är helt andra tankar än vad jag brukar ha, liksom, eftersom att jag hade den tiden där.
Ja, alltså, jag tror vi har pratat här förr innan poddavsnitt, men oftast är det ju liksom de mäktigaste jaktupplevelser, fiskupplevelser, det är ju faktiskt de som man får kämpa lite extra för.
Ja, verkligen.
Ibland skjuter man ett djur eller någonting stolpe in, men när man har haft stolpe ut 40 gånger och liksom man har slitit och slitit och så lyckas det, då gråter man ju, tänkte jag säga. Ja. När det väl klickar, det är liksom, man har krigat så hårt för det.
Ja. Ja, det var mäktigt. Och alltså verkligen, verkligen en sån stor grej. Och det är säkert naturligt, men att få göra det här tillsammans med flera personer som man älskar att umgås med, gör ju hela upplevelsen så mycket större. Sen så hade jag önskat att det var fler med.
Mm.
Men jag menar, jag har ju ändå dig och Erik som filmar och den här glade norrmannen.
Ut på tur, alldeles ur. Ja. Där har vi definition. Ja. Också sjukt kul att vi har allting på film. Hela. Det är ju som att faktiskt, jag råskrollar igenom allt material bara för att jag är så stressad och nervös över att det liksom ska fucka upp något material, tappa bort eller försvinna. Och när man ser på det så att min förhoppning är när vi släpper filmen är ju att man kommer verkligen känna som att man är i din kropp och är med där och upplever det. För så kände jag när jag kollade på det.
Roligt. Ja, men det hoppas jag. Och ja, precis. För det är ju liksom, det är en, att man, om man kan få dela med sig av lite av det. Att man kan ge någon som tittar på filmen som inte själv var med en del av upplevelsen, så vore det vore ju helt fantastiskt.
Det är tanken, och det ser ut så på allt material som vi har att det kan verkligen bli så.
Fasen vad roligt. Alltså jag måste säga att jag är ju också, jag är jävligt imponerad av både dig och Erik, hur ni bara kämpar med och liksom sprang upp och ner och kors och tvärs, tog olika vinklar och bara runt på de här kamerorna liksom. Det är ju rätt gött att gå runt där som någon form av liksom gevärskött som bara, jag ska skjuta ett skott förmodligen.
Movistar, fjällets Greta Garbo.
Ja, jag var imponerad.
Prylar då? Hur var det med prylar? Vad var det bästa och sämsta du hade med dig ut på fjället?
Min bästa var handkikan.
Ja, det kan jag förstå.
Den var ju svinviktig. Även om guiden var, han var lite bättre än jag på Itarén. Eller kanske typ lite väldigt mycket bättre. Mm. Men man vande sig efter ett tag. Det luriga i Norge är att de jävlarna. För de sätter ju ut massa får i fjällen. Och bland de här vita fåren så gömmer de någon brunt får ibland. Så man blir svinexalterad då. När man kommer och bara, och nu jävla, kolla här guiden, nu har jag hittat en ren. Bara, menar du det där bruna fåret där borta eller?
Ping, lill Ove. Ja. Det har vi också på film.
Han höll också på, men jag var rätt duktig på det med det, måste jag. Men nej, det var, så var det. Jakt utan handkikare, det blir inte lika bra.
Då man körd. Ja. Ja. Alltså det var lite som när man började jaga toppfågor, tycker jag, att från början så visste man inte vad man skulle leta efter. Hur ser det ut, vad är det för färg, vad är det för nyans, blänker, är det en vit eller röd, förstår du? Mm. Och också svårt med det här när man tittar på 100 meter eller 500 meter eller en kilometer eller 2 kilometer bort. Hur ser det ut på de avstånden?
Ja.
Men guiden har ju gjort det här i 48 år. Så att han svepte ju bara av det med en halv liten kika. Bara, ja, där är det någonting. Och där, det finns ingen där. Och, alltså, som ett tränat öga. Så att efter ett tag måste jag ändå säga att ni alla blev ju duktiga på att faktiskt se vad det var vi tittade efter.
Ja, men ja, det är sant. Det är lite som att få svampögon. Eller man väl har hittat en svamp så... Ja,
ja precis.
Och men så kändes det väl lite. Och sen, men, och till handkikan så både jag och Kalle hade ju också avståndsmätning i det. Och det är inte lika mycket värt som själva handkikan, men det är helt klart nice är det. Det märkte man ju.
Vad saknar du i din ryggsäck eller på i kläderna? Jag tror jag vet det. Jag kan svara åt dig.
Ja, svarar du.
Solkräm.
Tack. Jag bommade solkräm då och jag bommar det nu när jag får frågan. Ja, det har du fan rätt i. Solkräm, om man är som jag, då kan man behöva solkräm på soliga dagar på den höjden hela dagen. Jo, det är sant.
Jag tror man tänkte lite så här, och även jag hade en stor rand av glasögon och mössa när jag kom hem. Ja. Såg ut som jag varit på Marbella en vecka. Jag tror att vi tänkte att det är så sent på året och så här, men man är ju ändå exponerad för ljuset från morgon till kväll.
Ja.
På hyfsat, jag är nu inte hög höjd, men Nej. Det var ju kring 1200, men jag tror bara att det är allmänt mycket sol. Och nu var det ju två kanondagar, 2,5.
Ja.
Det var inte ett moln på himlen.
Nej, men det är sant. Solkräm är väl det. Annars, om jag ska vara lite mer tråkig, så måste jag säga att jag skulle vilja dela upplevelsen. Inte nödvändigtvis just skjuttillfälle och sånt, men alltså hela upplevelsen med fler. Alltså, typ min kvinna till exempel. För det var så jävla storslaget liksom. Och jag bor så jäkla långt ifrån hela den miljön annars. Men trots det som jag är, så är jag ju väldigt tacksam att jag fick göra med toppenjaktsgänget liksom. Det var ju helt
de var ju så mysiga, de här små hytterna som var gömda lite här och där. Vi kunde ju gå hur länge som helst, så bara, ja, men här nere ligger det lite, och så var det en liten så här hobbithåla med grästak, och så kröp man in där och kollade, så var det en supermysig hytta som liksom alla, det kostade 100 eller någonting.
Ja.
Den var öppen för alla, man kunde värma sig, man kunde sova över. Många renjägare eller fiskare sov ju i de där. Men de ligger ju liksom långt ut på fjället.
Mitt, och rätta mig om fel, men jag går ju på vad, jag litar ju på guiden i det fallet. Och det ska ju vara bra fiske i flera av de här små pölarna man går förbi. Så det är ju även värt för den som gillar det mest. Liksom.
Mm, mm. Och det är ju allmänna vatten, så vem som helst kan ju fiska, köpa kort om där.
Ja, det är så pass. Ja, fan vad coolt. Ja, alltså. Ja. Ja, för då kan man ju gå ut och gå till en sån hytta, betala 100 spänn med någon form av norsk swish och sen fiska 6 kilos öringar i någon liten fjälldamm.
Precis.
Ja, coolt.
Norsk vips heter det i Norge, va?
Ingen aning, jag är ingen fiskare.
Nej, alltså kille, swish. Norska swish.
Ja, swish. Ja, swish.
Det tror jag
swish.
Heter vips, ja. I Norge. Det låter ju lite roligt.
Nej, det kan ju till och med vara ett tips att skaffa det om man ska åka den. Det var ju lite så här grindslantar man skulle betala och sånt om man skulle parkera bilen och så. Sen vet jag inte om det är möjligt att skaffa det om man inte har någon form av norsk personnummer eller så.
Så kan det vara. Det var ju kul en dag när vi kom tillbaka, när då hade vi också gått en hel dag. Vi såg ett djur den dagen. Vi gick. Och vi var ju godeläst på gåsen när vi började prata. Sista timmen tror jag vi bara pratade mat, chips, tacos, långburk. Alltså vi var så jäkla hungrig. Och då gick jag och Lill-Ove, Kalle gick med rasande fart. För då sa ju guiden, jag ska bara fixa någonting i någon hytta eller skulle. Så vi bara matade på. Slutade med att vi dessutom går 2 kilometer fel. Det var ju jäkligt surt där på slutet. Men då summerade vi på filmen bara Kalles känsla då. Och då skulle han på, han säger ju också på att han hade ju lite språkförbistring, att förstå norska dialekten. Ja. Så han bara, ja, idag har vi bara ätit sån här lefse och macke. Macke. Han hade hittat på en norsk ord, lefse och macke. Det var den han kom på. Så det var lite kul tyckte jag.
Ja, det var roligt. Ja. Ja, fan. Fick du med det på film då?
Ja, jag fick med det på film.
Åh, jävlar. Ni måste, alla som lyssnar, ni måste se filmen. Det kommer i alla fall jag göra.
Ja, det kommer också.
Det blir bra.
Vad tar vi med oss mer från jakten, Lex?
Ja, men en liten erfarenhet är ju ändå... Jag hade ju sett fram på en lite längre skjutavstånd och alltså som att det var längre skjutavstånd i regel, och de flesta vi sprang på, de hade ju sin någon gammal trästock och någon gammal lite mindre optik. Alltså det var inte massa så här långhållsriggar vi sprang på direkt, utan och guiden var ju ganska så här att nej, för fan grabbar, nu ni får nog liksom räkna med en 100-150 meter max. Det tycker jag är bra så här. Och vilket jag förstår till 100%, för det är svårt skytte ändå. Det kan vara svårt med avstånden, det kan vara svåra vindar. Det finns andra svårigheter som är till exempel att de gärna går ihop tätt. Och är man inte liksom lite färg och jobbar med parallaxer och liksom hålla stenkoll, så är långa avstånd jätteoetiskt då helt plötsligt. Så men det var väl ändå en... jag hade trott att det var mer. Ja. Men det kändes rätt städat när jag väl var där.
Ja, det kändes så självklart när man var där. För vi hittade ju både ensamma djur på fjället, men också det här som man har hört talas om, när man hittar en flock. Och då... Ja. Och då, guiden säger också, första hondjuret, det ska man aldrig skjuta, för det är ledarsimran till exempel. Och efter inventeringarna och bla 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 bla, så liksom, det är det där djuret vi ska ta. Så han pekat ut ett djur som liksom, den här kalven är perfekt att skjuta liksom för vad heter det?
Ja.
När man vårdar viltvården, eller vad man ska säga.
Ja, just det, för precis. Ja. Då, att man tar annan stammen och så vidare.
Ja, men precis. Då ska man ju hålla reda på det där unika, specifika djuret i den flocken. Så att bara hålla ögonen på den, och sen då så har du 5 sekunder i sidan, och då går ju de och blandar sig med de andra, så att det är ju många faktorer som man ska tänka hålla på med. Så att,
ja.
Så helt lätt är det inte. Vad jagar du med för kaliber och vapen?
Jag jagar med min en ganska lätt bössa, en Tikka T3 X Lite och i 308 och en kula som jag tror var rätt lagom för den här. En Sakokula. Mm. Du har säkert samma. Den heter så mycket som jag passar på den återkommer, men den var i alla fall perfekt. Den gjorde ett bra jobb. Och jag har ett riktmedel där jag kan kompensera för ballistik, alltså ballistisk ton och så vidare, med en förstoring från 2,8 till 20. Det var, ja, jag var svinnöjd. Det var ganska nice att ha en lätt bössa att bära på, även om det är jäkligt fint att skjuta med en tung bössa. Så kan mycket jag med säga.
En sak som jag tror man skulle uppskatta, och vilket jag gillar, men speciellt för den här jaktformen, var ju faktiskt benstöd.
Ja, och det hade jag.
Såg, du hade ju benstöd och du låg ju verkligen och använde dina benstöd. För att det kan ju också vara så att man spottar ett djur och de ligger ner. Man får inte skjuta på liggande djur. Eller att de står bakom varandra och sånt där. Så, och som guiden sa, nu, vi låg inte jättelänge. Men du kan ju få ligga en timme, 2 timmar, 3 timmar, 4 timmar tills djuret ställer sig upp eller gör någonting. Och då får du bara ligga där och inte släppa sig ögat.
Mm. Ja, fan, bara det är ju skäl nog till att ta stöd. Det har du fan rätt i.
Ja. Så det tror jag var en bra grej att ha med sig.
Det är sant. Powerhead Blade vill jag tillägga, om man ska vara exakt. För den som intresserar sig för detaljer, så då har vi det. Powerhead Blade.
Jag har ju en ask Deer Hunter. Mm. Ja, det är en film, va? Eller? Heter den så?
Ja.
Men det var någon som skojade så att den borde heta Reindeer Hunter, den namn.
Ja, men det måste vara den heter, ja. Just det.
Ja, precis. Men rolig sak, det är ju en, nu ska vi se här, 6,5 Creedmoor. Jag har ju beställt en ny bössa.
Åh, fy fan vad roligt.
Och, ja, när jag kom hem från renjakten så låg det ju i min brevlåda en vapenlicens. Så bössan är på väg till mig. Jag har aldrig skjutit med det märket, jag har aldrig skjutit med det siktet och alltihopa. Så, men givetvis så kommer jag behöva dra en update på hela den riggen. Tanken är att jag ska skjuta lite längre med den. Toppfågar då, om vi jagar igen någon fler gånger och bla bla bla.
Svinkul ju. Jag vet att du är vass på det där också. Kul.
Ja, så det blir väl update på det. Så då får vi följa upp. Annars har är ju podden slut nu.
Ja, det måste nog vara det.
Ja, kul. Fan vad mysigt vi har haft.
Bra pepp på nästa, och det där ser jag fram emot. När du liksom ett analkande insomningssyndrom luktar där. Det ska bli kul att följa.
Eller en garagefilm med mig och Pang Anders. Där vi som vanligt går igenom allting men har ingen aning om vad vi gör.
En kioskvältare. Härligt.
Men underhållande tv-situationstecken.
Super. Tack för idag, Lars.
Tack för idag, Alex.
Tack ni som lyssnar.
Ja, lyssnarna. Och tack för alla DMs och alla e-mail och allt som ni skickar på oss. Det är superkul att ni hänger med i stories. Så glöm inte för oss på Toppenjakt på Instagram eller hjälp mig, Lex. toppenjakt@gmail.com. Och våran podd finns där poddar finns. Spotify, iTunes, ja.
Med mera, Acast och så vidare.
Och så vidare. Har vi glömt någonting? Ja, YouTube-kanal. Där har vi också fått fråga om björnfilmen. Det kommer ju en björnfilm på YouTube snart givetvis. Ska bara hinna klippa ihop allt material.
Gå in och prenumerera. Det är bara att göra.
Ja, så syns vi nästa gång. Puss och kram alla. Ha det bra.
Grymt. Puss och kram.
Bra. Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.